byar av snö eller regn dra in i fjällen. Längre söderut är det fortsatt högtrycket som dominerar med sol eller höga slöjmoln och varmt med över 15 grader på många håll i Götaland och Svealand. På torsdag kommer ytterligare ett djupt lågtryck in över norra Norrland. Den här gången med snö även i inlandet och allmänt blåsigt. Blåsigt även ner över södra Norrland men här mest uppehåll. I Götaland och Svealand fortsatt varmt med dryga 15 grader och sol eller höga slöjmoln. På fredag får vi nordliga vindar över landet och den varma luften i söder är som bortblåst in mot helgen. I norr lugnare väder än tidigare i veckan med sol och enstaka minusgrader. I söder blir det allmänt lite mer moln under dagarna och dagstemperaturer omkring 5 grader under helgen alltså. Klockan 12 hade Stockholm 7 grader, Göteborg 9, Malmö 8. Kalmar 10, Visby och Jönköpings flygplats 5, Karlstad, Gävle och Mora 8, Sundsvall 9, Östersund 3, Umeå 7, Vilhelmina 6, Luleå 2 och Kiruna 0 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes till minus 6 grader i Arvika. Och det var allt från SMHI.
Medan det storpolitiska skeendet pågår kring Kanada och Grönland fortsätter livet för den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Två av dess tongivande författare har Marie Lundström mött i veckans bokprogram.
Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio. Vi är i ett konferensrum i Folkets hus i Umeå. Utanför pågår Litfest, den årliga litteraturfestivalen i stan. Det är liv, publik, full rörelse i byggnaden. I Folkets hus tycks alla mötesrum döpta efter gudar och djur i den nordiska mytologin. Vi står i ett rum tänkt för ett stort möte. Det är lätt att föreställa sig hur folk halvsomnar här inne medan någon mal längst fram. Vi sätter oss vid ena änden. Min gäst tar plats och jag sträcker fram mikrofonen.
My name is Josephine Bacon and my book called Wish means somewhere.
Josephine Bacon. Hon är född 1947 och inbjuden till Litfest med sin diktsamling Wish någonstans. En ny bok där vi på ena sidan av bokens uppslag läser dikterna på svenska i översättning av Johan Sandberg McQueen. På andra sidan står dikterna på det språk de är skrivna på, Innu Aimun, hennes modersmål, det språk Josephine Bacon talade som barn, som en del av ursprungsbefolkningen i Quebec, Innu-folket. Man vet inte hur många som idag fortfarande behärskar språket Innu Aimun. Fler och fler lär sina barn franska rakt av och hoppar över det språk som hör till landskapet och tillvaron på vidderna i stora delar av Quebec och längs Kanadas östkust.
Wish, notamment, need nothing to done. A put the down stead and day pian. The mechanum, Pacatagan, Nagato. Wabbit, Nagago twist night. Naganatin, just no stagana. Wish, notamment. Wish is but the scumagata see. Your turn.
Någon stans, inuchimit. Är jag hemmastad, utan adress. Gatan jag bor på är flyttleden, där vi burit våra båtar över land. Imorgon ska jag följa floden uppströms, på jakt efter de ledmarkeringar jag en gång försiktigt lämnat efter mig. Någonstans i Nuchimit, någonstans i jordens storslagenhet.
Bravo.
Någonstans i Nordkimitt är jag hemmastad utan adress, står det i dikten. Vad är Nordkimitt?
Nordkimitt, it's I don't know how to explain it, but Nordkimitt is kind of our motherland.
Nordkimitt är vårt modersland, markerna vi jagat på och bebott, skogarna och floderna.
We need Nordkimitt to be alive. Everything is in Nordkimitt, our dreams, our hopes.
Nordkimitt är en fysisk plats. Våra marker är över 10 000 år, men också en andlig, en plats vi bär med oss. Efter att den förstörts för oss och tagits ifrån oss finns den kvar inuti, säger Josephine Bacon.
I was born in Nordkimitt. But 5 years old I had to go to a residential school because the government decided that. And I stayed there 5 to 19 years old.
Oh, that's a long time.
Yeah. But I learned how to write and how to read.
Jag föddes i Nordkimitt, säger hon. Men när jag var 5 sattes jag i residential school. En internatskola, obligatorisk för barn från ursprungsbefolkningen. Den första skolan i sitt slag i Quebec, då 1952.
We came from everywhere. We came from Pouachibi, Don Mehipo, Matmekos, Notokwan, Eguantit, Wahat, Pesamit. The kids came from all over the shore of Quebec.
Vi barn kom från helt olika delar av Quebec. Många reste långt och vi bodde alla på skolan från september till juni. Lärarna kunde bara prata franska. Vi fick inte prata inuaimun i klassrummen, bara utanför. Först kunde vi inte ett ord franska. Så småningom lärde vi oss. Och i den skolan gick jag från att jag var 5 till att jag fyllde 19, berättar Josephine Bacon.
In Nordkimitt I can see far, far, far away. In a residential school I saw the mur.
I Nordkimitt kunde jag vandra fritt och se berg, sjöar, floder, vidder. Se långt, långt bort. I skolan satt jag ner hela dagen. Satt ner och tittade in i en vägg. Idag bor jag i en stad. Jag bor i Montreal. Ibland promenerar jag till en park. När jag blundar förflyttas jag till Nordkimitt.
Sometimes I go to the park and I close my eyes and then I can go back to Nordkimitt. Mm. Even if I hear an ambulance, fire car and a police. Just close my eyes and I can go back where I belong.
Spelar ingen roll om ambulanser far förbi, poliser och brandbilar rycker ut. Jag bara blundar och så är jag i Nordkimitt där jag hör hemma. Säger Josephine Bacon som kom att bli en av de sista nomaderna längs en av flyttlederna för innefolket. De som på 1970-talet tvångsförflyttades till reservat när ett statligt vattenkraftsprojekt ödelade jaktmarker och heliga begravningsfält. Josephine Bacons föräldrar hade då levt som nomader och jägare. Det var ingen, säger hon, som ville flytta in i reservatlivet där man bara skulle gå till snabbköpet och handla mat.
But we had to. We had to. They decide for us. So that's what happened. But, you know, when you talk to elders, Even if they stay in the reservation, they still, their mind still at Nutmeg. Yeah. Or they're free in their head, in their memory and souvenir.
Vi tvingades att flytta dit. Men våra sinnen kan ingen spärra in. Särskilt de äldre med minnen från Nordsjömitt är på något vis kvar i markerna de lämnat, säger Josephine Bacon. En del av skolorna som barnen sändes till var hårda, berättar hon, med lärare som var stränga. Och det finns barn som omkommit i vissa av de här skolorna. Men min skola var faktiskt okej. Lärarna var visserligen tysta. De pratade inte med oss tills vi kunde svara på franska. Men de förstod inte vad vi sa heller. Kanske var de lite rädda för oss därför. Och sakta, sakta lärde vi oss franska. Jag blev den första i min släkt att gå i skolan. Jag lärde mig att sitta inomhus och läsa och skriva, istället för att lära mig jaga och klara mig ute i markerna. Men saknade du inte pappa och mamma, frågar jag.
Sure. You know what? When we came back on the summertime to our reserve, we were like strangers for them and for us too. And when we start to be again like a family, we had to go back to the residential school. So it was, and I lived like that for 14 years. And then I decide to stay in Montreal to work.
Självklart. När vi skolbarn äntligen fick komma hem om somrarna var vi som främlingar för varandra i familjen. Vi hade ju inte sett sedan början på september. Och precis när vi började bli som en familj igen, ja, då var det dags att åka tillbaka till skolan när hösten kom. Och så där höll jag på i 14 år. Och när jag var 21 beslöt jag mig för att stanna i Montreal och arbeta och leva där. För det fanns inga jobb för mig att söka i reservatet där jag hade min egen familj.
I start to be secretary, but I was a bad secretary. And then I met anthropologists, three of them.
Jag började jobba som sekreterare och jag var en urusel sekreterare. Men så mötte jag, via vänner, några antropologer från universitetet. De skulle resa till mina hemtrakter och spela in äldre människor och deras berättelser för att fånga in och studera allt detta antropologiskt. De kom tillbaka med massvis av material. Men hur skulle de kunna förstå vad någon sa på banden? De behövde någon som kunde språket och kunde översätta allt insamlat. De behövde mig.
So they need me to translate. and that way I could learn again my language, Nutmeg language.
Wow.
And I learned my story, my language and everything.
På så vis kunde jag på nytt lära mig mitt språk ordentligt och få kunskaper och börja hitta tillbaka till det liv jag förlorat. På antropologernas nästa resa följde jag med som assistent och kunde själv fråga de äldre om allt jag ville veta. Själv få höra våra gamla berättelser och börja återta allt jag tappat av kulturen och språket under mina år på internatskolan.
I work with them until the end. Now they're no more here, but they're still in my heart.
That changed your life.
That changed. Yes, I was a bad secretary, but I'm a good translator. In not to French. In Waimon to French.
Jag var en dålig sekreterare som blev en bra översättare mellan språken Innu Aimun och franska, konstaterar hon. Poet blev Josephine Bacon först när hon uppmuntrats av en vän att börja skriva. Första diktsamlingen kom 2009. Och sedan dess har hon varit både inspiration och mentor för andra och vunnit flera internationella priser för sina dikter som ofta vänder sig mot naturen, läser av den och oroas. Som den här dikten som utspelar sig i slutet av december och handlar om Kanada-gäss som anländer för tidigt eftersom klimatet, som det står i dikten, bedrar tidens skiftningar. Vi hör dikten först på Inuaimun och sen läser jag från konferensrummet på Litfest i Umeå.
I skojet bimos och lite med den tattan. Tjeck när betet morska betet man. Och en tjenten när skatt min av det. När man väl tänkte på i och jag må gå. Men jag tar mig av Min kvata kat mot mot pe minat na kaselten. Male gas kas tapsko. Wi ta gno te ti koyel ta kwat. Ma son na kas na ko panel to mo. Nto ye hato e hati haka.
I slutet av december befinner jag mig utomhus. Ett välbekant ljud får mig att lyfta blicken mot skyn. En flock med Kanada-gäss fyller mig med glädje. Känslan av att vara välsignad. Och så ännu en flock med Kanada-gäss. Jag överväldigas plötsligt av sorg. Nätterna är så långa. Det blåser upp till storm. Bryggd på min oro. Klimatet bedrar tidens skiftningar.
Vädret har börjat ljuga, säger Josephine Bacon. Kanadagässen, förstod jag. De skulle frysa till döds, för de hade kommit alldeles för tidigt och en vinterstorm var på väg.
Sandy sett, ja. It's this one.
Okej.
Okay. Nipa.
Oh, oui.
Vår sista dikt ihop blir en dikt om hösten. Om höstljuset och livets skymning. Om att börja runda av och vilja vara kvar.
När pamluelten kawabet man var stessio apuche guankatajan anutisetse hojan komini kvatakapopuan.
Att återse höstljuset. Jag har inga hemligheter som måste bevaras när mitt livs skymning sätter in. Ändå ber jag om ännu en årstid. We all do. But it's about maybe getting older, I don't know.
It's okay. It's okay because I still have my memory. I still have la santé, to keep your head alive. Every day, it's a gift. Hein? Every morning, I said, oh mon Dieu, I'm still here.
Det är okej att bli gammal, säger Josephine Bacon. Född i april 1947. Jag har huvudet, minnet och hälsan i behåll. Varje dag är en gåva. Jag vaknar upp och tänker, herregud, jag är fortfarande kvar. Och låt oss vara kvar en stund till här på jorden och på Litfest i Folkets hus i Umeå. Samtidigt som vi tar och förflyttar oss ännu mer norröver, från Quebec upp mot Grönland. Vi håller oss kvar på Kanadas sida, men upp på tundran ska vi. För här växte författaren Tanya Tagak upp i ett litet samhälle i nordligaste Kanada.
My mother and my grandparents grew up in Igloo and Katmaq. We are the last, they were the last generation from contact because colonialists, it took them a long time to get to the Arctic.
Tanya Tagaks bok heter Split Tooth, spricktand på svenska. Min mamma och hennes föräldrar, säger hon, de blev de två sista generationerna av inuiter som kom att bo i iglo och tält. Det tog längre tid för kolonialismen att nå ända till vårt tuffa landskap med permafrost och 9 månaders mörker om året, konstaterar Tanya Tagak. Hon är född 1975 och är en av de stora stjärnorna på Litfest. En internationellt hyllad strupsångare och kompositör. Hon har jobbat med Björk och Kronoskvartetten och skrivit musik till tv-serien True Detective, där hon också är med som skådespelare. Spricktand är hennes första bok. Det är en blandning av korta berättelser, dikter, dokumentära skildringar och magisk realism som verkligen fått kritiker och läsare att jubla. Boken är översatt från engelska till svenska av Nika Abiri. Och det är en bok som Tanya Tagak skrivit till, som det står på första sidan, alla försvunna och mördade urfolks flickor och kvinnor, och till alla de som överlevt internatskolorna.
I would prefer to give hope to those that are still alive, because I can't give anything to those who have passed on. I went to residential school. Yeah, my parents were relocated. I'm living proof of everything.
Hon är född i det kanadensiska territoriet som kallas Nunavut och har bott under största delen av sin uppväxt i Cambridge Bay. Ett samhälle på Victoriaön där engelskan har blivit det allt mer dominerande språket.
In Cambridge Bay, Inuktitut has really taken a blow, like it's closer to the mainland, so it's more English speaking. We're trying to do some work to get language revitalization happening, which would be wonderful.
Did you learn that language when you were a kid?
I was fluent, and it's still in my head, but I must go. I think that the next step of my life is to make sure I'm fluent again, because my language is so beautiful.
You can understand it? And
I can understand a lot of it, and I can speak a little bit of it, but that's been one of my main sadnesses.
Hennes modersmål, Inuktitut, har gett vika sedan barndomen. Men hon drömmer om att erövra språket själv igen och fantiserar om att få den kanadensiska staten att utveckla en tvåspråkig app för språkinlärning. En app som hon tänker sig skulle vara gratis för alla i regionen. Det är hennes vision. Kanske blir det ett av hennes projekt i framtiden, när nu boken hon skrivit har gått i mål.
My mother birthed me and treated me as somebody that belongs to the land. So maybe people read the book and they get that feeling that what is missing.
Jag uppfostrades av min mamma för att klara mig ute på tundran, säger Tanya Tagak. Jag växte upp med folk omkring mig som såg djuren och naturen som det viktigaste vi har. Och kanske att människor som läser min bok idag får en känsla av hur det kan vara att leva så. Vad det är vi kan sakna idag. Vad som kan fattas oss.
You know, 20 minutes out of my town and being able to put my mouth onto the lake or pond and just drink so deeply, knowing nothing will hurt me. That privilege is better than any million billions dollars. People got it backwards and now our earth is burning.
När jag var liten kunde jag dricka vattnet var som helst runt om vårt samhälle, Cambridge Bay, säger hon. Tänk, att bara kunna dricka färskt och gott direkt från ett vattendrag. Det är värt mer än pengar, säger Tanya Tagak, som i boken Spricktand skildrar en vacker, underskön natur som fond till en hård och ganska grym vardag med små barn som skräckslagna gömmer sig i garderoben för de fulla vuxna. gömmer sig för gamla tanten med spritande dräkt när hon hulkar och skriker. Gömmer sig för flickans farbror som sliter upp garderobstörren och stapplande och sluddrande med ansiktet täckt av blod försäkrar att det inte finns någonting att vara rädd för. De vuxna har nog med sig själva och sina liv. Barnen får klara sig. De tyr sig till varandra och ger sig redan i 7-årsåldern iväg på långa egna vandringar på tundran. Det var så, säger Tanja Tagak. Allt det där med fyllan och min farbror i boken, det har hänt. Och tänk vad små vi var när vi gav oss ut bland isbjörnar med en egen liten matsäck.
We were so small in polar bear country. Walking alone 9 miles by ourselves with just a little bag of food. It's crazy.
I mean, now people don't let their children go to the playground alone.
I don't. I'm like that in Toronto with my girls.
You are?
Yeah, well, not my older one's older now, but like I'm cautious in the city. I am.
Själv har jag alltid följt mina döttrar till lekparken i Toronto där jag bor, säger hon. In i en stad är jag alltid försiktig. Tanja Tagak skriver om en uppväxt på tundran som både är fri, farlig och ensam. När barnen blir lite äldre blir sexuella övergrepp vanliga i hennes bok. De hör till vardagen, både i skolan och i hemmet. Som läsare undrar jag ibland, hur kan det här få fortgå? Vad är det som händer?
I was viciously sexually abused as a child. That's what's going on. Pretty straightforward. And sexual abuse is rampant.
Jag var själv utsatt för sexuella övergrepp i skolan, säger hon. Om det kan man läsa i dikten En av alla dagar, här i boken Spricktand. Hur killarna på rasten håller fast tjejerna och tar på dem överallt. Och hur läraren lirkar in fingrarna i hennes trosor under bänken. Ser sig om och låtsas som ingenting. Det var ingen som skvallrade eller sa något till någon vuxen, säger Tanja Tagak. Och det gränslösa beteendet kunde därför sprida sig. Mitt i barnens och tonåringarnas utsatthet kommer våren till Cambridge Bay. Efter 9 månader av mörker kommer ljuset. 3 månader av liv, som hon berättar om, så att det verkar av längtan efter våren i läsarens kropp. Vad gillar du själv allra mest med våren där uppe, undrar jag.
Because what people may not understand with the 24-hour darkness in the winter, sometimes like minus 50, minus 40, when the sun comes, it's like, you are going to live. It's not just, oh, that's nice. You know, it's like, and you hear the geese, hear the birds coming, you're like, food! Like, it was so cute, so cute last year. At springtime, I was scrolling Facebook, and Mom posted her child's drawing. It was so cute. It was a goose standing and it just said, "Welcome home, food."
Ah, det är för stort för att kunna svara på, säger Tanja Tagak. Med våren kommer också kanadagässen flygande. De kommer tillbaka och det är en stor sak. Förra påsken la en mamma som bor där uppe ut sitt barns teckning på Facebook. Den föreställde en stor gås och under fågeln hade barnet skrivit: "Välkommen hem, mat." Så har vi snön som har olika ljud när den smälter. Isen lika så.
It can be crunchy and there can be sharp drips under the snow, under the ice, like sharp, high, and then it can be like, it's like the slower little parts of the water melt the snow, like, and then when the big ice Like that's how, when it starts melting, and it's really big, and that's when we our kalupiluit is our sorry, I'm getting really excited here. Kalupiluit, our story we have, and it was to keep the children away from the ice in the spring because it's dangerous. So that noise when the ice pans, we say, hey, those are the kalupiluit, they'll get you if you go on the ice. So it keeps, we use these things to keep children away from danger, like all our stories. I love the spring. And it's coming.
Och vi har våra historier så att barnen ska hålla sig ifrån de farliga smältande isarna. Akta er, säger vi till barnen. Ni kan bli tagna. Ja, jag älskar våren, säger Tanya Tagak. Och nu kommer den. Boken Spricktand fångar en självklar gemenskap med naturen. Men också en stor ensamhet. Jag kände mig ofta fel, säger Tanya Tagak. Jag försökte uppträda normalt i skolan och hamnade ändå alltid utanför klassrummet som straff. Först nu har jag fått diagnosen autism och den har hjälpt mig att förstå lite mer om varför det ibland blev så svårt. Men jag kände en sån lättnad när jag kom hem från skolan. Och kunde gå ut och hämta lämlar från naturen. Jag tog hem små lämlar, en i varje ficka, så att de inte skulle slåss med varandra. Och så släppte jag ut dem hemma på altanen. La mig raklång där och lät lämlarna börja gräva i håret med sina små tassar. Och på så vis massera mig i mitt långa hår.
I would try to be normal all day. But I come home, and whenever I was alone, I could be myself. I would go collect lemmings in my pocket. Have to have one in different pockets because they fight if you put them in one. And then I would bring them home and then go to the small porch and lay my long hair on the floor. And I put the lemmings, stay still, and put the lemmings in my hair. So they'd start giving me a little head massage. And one time my mom found lemming shit in my hair and I was just like, what's that? And I was like, it's black rice.
Did she believe that?
I don't know. She was just dealing with her own life, you know, and I was a very weird kid.
En gång hittade mamma lämmelskit i mitt hår efter en sån där eftermiddag. Men jag sa att det var svart ris och hon frågade inte mer. Hon hade nog med sitt. Jag var ett väldigt jobbigt barn, säger Tanya Tagak, som i boken också tar oss med till Nine Mile Lake, där hon som barn fångar små, små foreller. Stoppar dem i munnen och låter dem simma ner i strupen. Stjärtfenorna kittlas ända ner i magen. Det var ljuvligt, minns hon, för det här har tydligen också hänt på riktigt. Den fisken, den var verkligen färsk.
It swim down. You can feel it. It's cool. And I mean, why not? People, I've had quivering sashimi before. How come sometimes it's fancy? Oh, it's quite a delicacy, that quivering sashimi you paid $500 for extra special, but I can't eat a fish.
Jag åt de små forellerna levande. Vad är det för skillnad egentligen mot att betala en massa pengar för sushi gjord av så färsk fisk att den vid serveringen ännu skälver? Frågar sig Tanya Tagak. När hon skulle börja high school blev hon satt av staten i internatskola. High school är ungefär som gymnasiet här. Så det var en ung tonåring som sattes ensam på ett plan till huvudstaden i Northwest Territories i Kanada. Staden Yellowknife, en stad med då runt 17 000 invånare. Och kulturschocken, säger hon, den blev stor.
I landed in Yellowknife, which is this booming metropolis of 17,000 people at the time, and I thought, holy shit. And I paid the taxi driver $50 Canadian to drive me all around the city because there was buildings that were 9 stories high. Holy shit. Like trees and everything. Whoa. But it was great. But the problem is how we were raised free. Right? When the land's there, and especially in the spring, summer, you go out whenever you want and all day, all night, and you're free. Right? And I went to residential school and it was jail.
Jag betalade en taxichaufför för att köra mig runt hela stan. Här fanns hus med 9 våningar. Här fanns träd. Wow, tänkte jag. Men problemen hopade sig snabbt i skolan. Jag var van att vara fri, utan tider att passa om sommaren. Skolan kändes som ett fängelse. Och atmosfären var inte särskilt kärleksfull där. Jag försökte ta mitt liv. Jag tog tabletter men magpumpades. Blev alkoholist istället. Det tog lång tid att komma ut ur det. Jag ansågs inte kunna bo ihop med någon annan i ett vanligt studentrum. Jag sattes i tvättstugan, där jag fick sova på en madrass med torktumlare och tvättmaskiner vid min sida. Jag levde i en ensamhet som blev ännu större när jag kom till universitetet i Halifax.
And I was very lonely and I couldn't smell one more car or hear one more lie or talk to one more fake person. So I was very, very, very lonely and sad. And my mom sent me a cassette tape. I listened to it, and the first one I heard it, I put it on, and I heard the land. Then I did it, and it was immediate. Like nothing. I could throat sing immediately.
Just när jag tänkte att jag står inte ut här. Jag klarar inte bilarna, lögnerna. Inte fler fejkade människor. Fick jag ett paket av min mamma med ett kassettband i. Hon hade skickat mig inspelad strupsång från våra hemtrakter. Jag satte på det och jag hörde mitt land. Jag började sjunga. Jag härmade rösten på bandet och hittade omedelbart rätt. Jag hade aldrig gjort det förut. Men strupsången fanns i mig, säger Tanya Tagak. Den var mitt land och den var min.
So, but I had no one to teach me. So I had these traditional recordings. I had nobody to teach me. So I taught myself just by listening and trying to copy. And then starting to have access to more and more and more traditional songs. But unfortunately, with no partner, I was not able to do the proper traditional way. So I ended up trying to develop something that would be as rounded without a partner. And it launched by itself into this where a place where I could actually explore who I am and how I think, and that I could let other people know how I feel, which I was never able to do before because in it with language.
Det här med strupsång, det är något som utförs traditionellt hos oss av 2 personer som sjunger och utvecklar något ihop. Men jag hade ingen att sjunga med, säger Tanya Tagak. Så jag fick komma på hur jag kan sjunga ensam och få det att låta fylligt och tillräckligt utan någon annan än mig själv. Det hela växte. Och strupsången blev mitt sätt att kunna undersöka vem jag är och hur jag tänker. Och plötsligt kunde jag genom sången få andra människor att förstå hur jag kände mig inombords. Något jag inte kunnat göra förut. Det hade inte gått. Det gick inte med språket.
And so I live a very sensitive life, and I see things in certain ways, and all of a sudden with the singing, I could do it, and I could tell that the person hearing it actually could tell what was happening inside of me. Mm. And then it's through music I don't have to live so alone in the world. It's so nice to be understood. Like after concerts, I see people and they feel it too. So I'm no longer by myself.
Med sången kunde jag nå fram, säger Tanja Tagak. Jag kände och såg att den gick igenom och funkade. Att den som lyssnade faktiskt kunde förstå vad som händer och försiggår inuti mig. Efter mina konserter ser jag det på min publik. Jag ser och jag känner det. Genom musiken behöver jag inte leva lika ensam här i världen. Ur Search av Tanja Tagak, som alltså sjunger helt själv fast det kan låta som två röster. Ja, men om man då har hittat sitt uttryck, sitt sätt att nå fram utan ord, vad är det då som får samma människa att sätta sig ner och göra något så jobbigt som att skriva en bok?
The book was built for many, many years, and it started in grade 7 when my teacher told me to keep a journal. And I started to keep a journal, and I never once for 30 years never shared my writing.
Boken började skrivas utan att jag hade en aning om det. Det var när jag gick i 7:an och min lärare sa åt mig att börja skriva dagbok, berättar Tanja Tagak. Det gjorde jag och jag fortsatte med det, men under 30 år visade jag ingen vad jag skrivit. Men jag fortsatte för att jag helt enkelt behövde det. Men så en dag i turnébussen med bandet var det en som frågade, vad gör du? Nej, jag sitter och skriver, sa jag.
So I said, I'm writing. And so I showed it to him and he said, this is good. And I was like, nah, whatever. And he's like, no, really. This is good. So I thought about it and I went, okay, I showed a few more people. Mm-hmm. And then someone said, you should find a publicist. And I thought that was ridiculous.
Av någon anledning visade jag lite av det jag skrivit för honom. Och han sa, det här är ju bra. Sa jag. Men så visade jag några fler. Och någon sa till mig, det här skulle du ta ut. Jag tyckte det var löjligt. Men till slut tog jag kontakt med ett förlag, en förläggare. Och tillsammans byggde vi boken.
It was just a pile of all this writing.
Och boken blev klar. Nu hyllas den för sin nyskapande och omstörtande stil. Fast författaren förblir skeptisk till orden, som hon menar kan isolera oss från varandra. Faran finns att vi blir så upptagna av orden, säger Tanja Tagak, att vi en dag slutar se varandra.
Words isolate us sometimes, and we've become too obsessed with them, and we stop looking at each other, seeing how you really are.
Tanja Tagak i Folkets hus i Umeå på Litfest. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Producent för Lundströms bokradio var Andreas Magnell. Kvart i två på måndagen har det blivit dags för en essä, också den från kulturredaktionen.
Du lyssnar på OBS i P1.
Kritikens betydelse för kultursidorna och samhället i stort diskuteras ofta. Men ibland känns det som att debatten går i en cirkel och blir väl snäv. Denna vecka i OBS vill vi försöka ge fler och nya perspektiv på frågan. Det handlar om allt från tyckandets djupare innebörd till utmaningen att uppbära den dubbla rollen som författare och kritiker. Och vi börjar med det allra mest övergripande bidraget. Torbjörn Elensky tar ett grepp om kritikens betydelse för konstnären, människan och samhället när vi växer upp och blir civiliserade.
Små barn är omnipotenta, allsmäktiga som Gud Fader i sin egen upplevelse av världen. De kan inte skilja sig själva från omgivningen. Kropp, bröst, mamma, äta, skita, allt är samma och allt är de själva. Men så småningom börjar de bli medvetna om skillnaden mellan sig själva och resten av tillvaron. Centralt i detta, åtminstone på ett symboliskt plan, och om vi ska tro gamle Freud, är den egna avföringen. När barnet inser att bajset kommer från dem men inte är dem, börjar resan mot att bli en självständig, självreflekterande individ som inser att tutten, mamma och pappa och eventuella syskon är egna personer med egna viljor de också. På samma sätt måste en yrkesverksam konstnär lära sig att se sina verk som skilda från sig själv. Din bok eller målning, film eller låt är inte du, den är gjord av dig, men ni är skilda åt. Och du måste lära dig att hantera detta för att bli en vuxen, alltså professionell konstnär. I processen mellan dig, ditt arbete och det färdiga verkets möte med publiken är i allmänhet många andra personer inblandade. Du måste lära dig att lita på dem och du måste se din egen position i det större sammanhanget. Dessa andra kommer nämligen att påverka slutresultatet som strängt taget inte är färdigt förrän publiken sagt sitt. Och bland dessa, som de främsta bland jämlikar, kritikerna. Då jag började skriva redan som ganska liten ville jag aldrig visa något för andra. Ville inte ens att någon skulle veta att jag skrev. Jag var så fruktansvärt rädd för att bli kritiserad på det mest elementära sätt som finns. Med ett stort gapskratt. Jag var rädd för att man skulle skratta åt mig för mina drömmar, planer och projekt som de första halvdagarna försök jag gjorde. Att bli vuxen handlar om att inse att andra inte ser en som man själv vill bli uppfattad. Att bli en professionell författare är att få distans till sina egna texter och kunna ta kritik. Arbeta med dem utifrån andra synpunkter. Utveckla sitt skrivande inte bara som en högst privat verksamhet, utan som något som ingår i en gemensam kultur. Med intresse, förhoppningsvis, även för andra. Att kunna ta och ge kritik är själva kärnan i all konstnärlig verksamhet. Ända sedan Aristoteles skrev poetiken på 300-talet före Kristus har den medvetna estetiska reflektionen varit en essentiell del av våra kulturella uttryck. Hela utvecklingen av konsten har skett i ett växelspel mellan utövare, beställare, allmänhet och kritiker. Särskilt under de senaste 300 åren, som är den perioden under vilken den moderna kulturen, som också vänder sig till den breda massan, har utvecklats. Kritikerna har lyft och sänkt konstnärskap. De har förklarat avantgardet. De har visat på banden till traditionen. Somliga har tagit avstånd från det nya, medan andra varit avgörande för dess genombrott. Om vi verkligen förstod hur viktiga seriösa kritiker är för vår förmåga att reflektera över oss själva genom konst, litteratur, musik. Allt det där som vanligen bakas ihop under beteckningen kultur, så skulle vi inse att kritiken inte kommer till kulturen så att säga utifrån, utan ingår i processen. Men med den insikten skulle också kritiker ställa högre krav på sig själva än vad de gör idag. En seriös kritiker måste naturligtvis kunna tänka om konst, konstnär, publik, men även reflektera över sig själv och sin roll. Den kan drivas av alla möjliga känslor, hat såväl som kärlek, omsorg såväl som avståndstagande. Men den måste i grunden älska konsten. Den måste också ha stora kunskaper, mer än vad en konstnär behöver. För den måste arbeta med sammanhang den samtidigt befinner sig i och utanför. En kritiker måste vara mycket intelligent. Intelligens är förmågan att förstå även vad man själv inte tycker. Att se något ur en annan persons infallsvinkel, utan att därför acceptera att denna person har rätt. Men försöka förstå hur den kan tycka sig ha rätt. Därmed lär du dig också hur du själv kan ha fel, skulle kunna ha fel eller faktiskt har fel. Den sortens självreflekterande intelligens är helt central i all konstnärlig verksamhet. Men den är också viktig för hur du som person kommer att utvecklas. Du själv är inte fullständigt autonom, atomiskt avskild från allt och alla andra. Kultur är en kollektiv aktivitet, ett gemensamt tänkande. En process som vi inte kan välja att stiga in i eller ut ur som vi byter skor. Civilisationsprocessen handlar om att bli lite främmande inför det egna. Genom att lära känna det djupare. Genom att sätta sig in i det på ett sådant sätt att man kan se det utifrån. Kritik är det formaliserade arbetet med detta främmandegörande som gör oss medvetna om vår egen kultur. Men många känner sig idag också främmande inför kritiken, förstår inte dess helt essentiella roll för hur vår kultur fungerar. Det handlar inte bara, men visst i hög grad, om rädslan för negativ kritik. Utan det handlar också lite mer på djupet om obehaget man kan känna då man tvingas, då man förmås att se sig själv som man framstår utifrån, skild från sin självbild. Låt mig tillägga att det är detta som gör att artificiell intelligens, AI, inte på allvar gör riktig konst utan bara dekorationer. Den har, åtminstone inte än, något självmedvetet jag och ingen förmåga till självreflektion, alltså kritik. Om den utvecklar detta kommer den också att kunna skapa verklig konst. Men det är långt ifrån säkert att vi människor kommer att förstå den, eller ens uppfatta den som något estetiskt uttryck. De bilder som görs automatiskt idag kan vara fina, roliga, men de blir inte konst förrän en människa tar dem, väljer och reflekterar kritiskt över dem som konstverk. Vad innebär då kritikens nedmontering i vår samtid? Med kritikens nivå sjunker den allmänna kulturella nivån. Den självreflektion som är helt nödvändig för oss som både individer och samhälle urholkas. Vare sig vi är konstnärer eller publik. Men också om vi tror oss vara helt ointresserade av kultur. Det finns ingen privat kultur. Den utspelar sig mellan oss, skapas av oss och skapar oss samtidigt i en ständig feedback-loop i vilken visst kreativitet, känslor och upplevelser är viktiga. Men där kritiken är vad som skiljer ut vad som faktiskt är något att ha. Den där lilla skillnaden är det utrymme där livet levs, erfarenheter görs och konst skapas.
Det sa författaren och kritikern Torbjörn Elensky. Producerade gjorde jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.
När jag skulle köpa det här huset så var det egentligen ingen bank som trodde på det här huset. Så jag fick ju renovera huset med alltså, i stort sett inga medel alls.
Det är inte alla som förstår att ett ursprungligt fönster från 1880-talet har ett väldigt högt värde.
Hus, människor och byggnadsvård.
Det är de där raka knäckarna som vi gillar, ja. Vi antikvarier. Att vi inte tar de där falukorvarna som vi kallar dem.
I serien Husesyn med Ulla Skog.
Ventilationssystemet.
Oj.
Men allvarligt talat. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.
Byggnadsvård är väldigt inne nu.
Och jag har hört att bland byggnadsvårdare så timmermän i dem, det är det som är populärast, för de har störst sex appeal, var en byggnadsvårdare som sa till mig häromdagen.
Absolut.
Men det hörde jag också.
Det är skägget.
Ja, någonting måste det ju vara.
Som armmusklerna.
Men jag har också armmuskler.
Du har inget skägg.
Du finner alla säsonger av Husesyn med Ulla Skog i Sveriges Radio Play-appen. Nu, Kulturnytt.
När den tyska tidningen Der Spiegel har utsett världslitteraturens 100 bästa böcker de senaste 100 åren finns bara en svensk bok med, P.O. Enquists Livläkarens besök. I Tyskland är det inte konstigt att P.O. Enquist dyker upp på samma lista som Virginia Woolf, Toni Morrison eller Gabriel Garcia Marquez. P.O. Enquist var enormt stor i Tyskland. Hans dramatik spelades ofta i landet och när han bodde i Berlin under 60-talet umgicks han bland annat med Nobelpristagaren Günter Grass. När Enquist dog år 2020 sa Thomas Steinfeld, tidigare kulturredaktör för Süddeutsche Zeitung, så här när han skulle ringa in Enquists inflytande i Tyskland.
Han verkligen tillhörde den yppersta tyska litteratureliten.
Vad är då Livläkarens besök för bok? Den är en historisk roman som utspelar sig vid det danska hovet där kung Christian den VII insjuknar och hans livläkare kliver in och inleder en otrohetsaffär med drottningen. Boken vann Augustpriset här i Sverige och blev en av P.O. Enquists största succéer. Och som kritiker är det svårt att inte hålla med när Der Spiegel skriver att det inte spelar någon roll att boken på en gång berättar hur den ska sluta, eftersom Enquists ton är så tjusig att ingen spänning eller dramatik behövs. Det är själva klangen som gör boken. Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
Intresset för dragspel har fullkomligt exploderat bland kvinnor i Älvdalen.
Den här digitala världen gör att vi verkligen vill göra någonting på riktigt med händerna, alltså att lära oss saker.
Hanna Risander fick ett dragspel i 40-årspresent. För att lära sig att spela så gjorde hon en efterlysning efter fler spelsugna i sociala medier. Hanna berättar att allt ifrån 16-åriga tjejer till 94-åriga damer nappade.
När vi hade tagit in 10 som skulle få gå kursen så hade vi fortfarande 50 i kö. Och då hade vi också frågor från både Mora och Rättvik om att starta upp dragspelskurser där.
Nu står det ett 40-tal kvinnor i kö och vill lära sig att spela. Mattias Linda är en numera ganska upptagen dragspelslärare.
Ja, blev väl lite chockad först. Det var lite mer än jag trodde att jag skulle få ta på mig. Men ja, ta väl några i taget, tänker jag.
Josefin Edvardsson Snöfors, P4 Dalarna.
Nu släpper Mumford & Sons sin första skiva på 7 år. Och jag, Andres Krisa, har lyssnat på Rushmere. Mumford & Sons, som slog igenom tidigt 2010-tal med folkmusik i modern skrud, har sedan dess varit ute på villovägar i ett antal år. Britterna har lekt U2 och Coldplay med blandat resultat. Men nu är den akustiska gitarren, banjon och ståbasen tillbaka, som tillsammans med körsången smidigt formar sig runt sångaren Marcus Mumfords delikata bariton. Men det är inte så att de bara har klippt och klistrat från deras tidiga folkalbum. För även här finns förnyelse. Som i den bluesdoftande rökaren Truth. Allra bäst är det när bandet lyckas karva fram ett lite mörkare sound. Och det är ofta när man skalar av ljudbilden och låter Marcus Mumford jobba i sina lägre register som texterna plötsligt känns dagboksnära. Defeat and surrender always feel the same to me. Lägsta nivån, den är hög och det är kompetenta musiker som vet hur man skapar en levande dynamik över 10 spår. Men samtidigt är det sällan det här riktigt lyfter till de allra högsta höjderna. Och jag, Andres Krisa, kan inte ge mer än en 3 i betyg till Mumford & Sons Rushmere. Let your anger go
to hell. Och då är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Nära på 1 av 3 svenskar drabbas någon gång i livet av en depression. Hur vet man om man drabbats och vad gör man om det händer? Louise Epstein samtalar med psykiater Ulla-Karin Nyberg efter 14 nyheterna.
Först ekot om domen mot den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen. Hon dömdes idag för bedrägeri efter fusk med EU-pengar. Och nu vet vi mer om vilka konsekvenser domen får. Här är vår korrespondent Cecilia Blomberg.
Det allvarligaste för henne är att hon inte kommer att kunna ställa upp i presidentvalet 2027. Det blev nu klart att hon under 5 år från och med idag inte får väljas till nya offentliga ämbeten. Sen får hon också 4 års fängelse, varav 2 villkorligt och 2 år med fotboja. Och hon döms också till 100 000 euro i böter.
Och vilka reaktioner har den här domen väckt idag?
Från ytterhöger håll så väcker det väldigt starka reaktioner där man frågar om det här är slutet för demokratin i Frankrike. Att man inte accepterar väljarnas val att vilja ha henne som presidentkandidat. Eric Chauty som tillhör de gamla republikanerna men som har närmat sig ytterhögen. Han hör till en av dem som verkligen undrar om det är slutet för demokratin. Även Viktor Orbán, Ungerns premiärminister, har hört av sig med liknande åsikter. Så att samtidigt som det från vänsterhåll som från socialdemokratiska socialisterna, där är man noga med att betona att det här är en dom där som visar på att domstolen och politiken är åtskilda och att det så ska förbli.
Sa vår korrespondent Cecilia Blomberg när jag talade med henne för en stund sedan. Sverige stöttar Ukraina med ny militär utrustning för ytterligare 16 miljarder kronor. Regeringen har därmed beslutat om stöd på totalt 29 miljarder kronor hittills i år. Och det handlar till stor del om vapensystem, ammunition och kommunikationsutrustning som ska köpas in direkt från svensk och europeisk försvarsindustri i år och nästa år. I Myanmar stiger dödstalet efter jordbävningen i fredagsmorse svensk tid. Enligt landets militärjunta har nu hittills 2056 människor omkommit och över 3900 människor är skadade. Och utöver det så saknas 270 människor, skriver AFP. Sverige igen. Västra Götalandsregionens regiondirektör Håkan Sandahl får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan efter haveriet med journalsystemet Millennium, det meddelar regionen idag. Och enligt regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson är det svårt för Sandahl att leda och driva regionens arbete framåt. Men hon konstaterar även att många var involverade i arbetet med Millennium och att ansvaret inte vilar på en person. Håkan Sandahl säger själv i ett pressmeddelande att han beklagar djupt att det blev som det blev. Och de orden avslutar Ekots nyhetssändning i studion Julia Brunolfsson.
P1, Sveriges Radio.
I hjärnan. På Louise Epstein.
För ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt om antidepressiva SSRI-preparat. Och det fick flera lyssnare höra av sig, för de ville veta mer om depressioner. Hur mycket sorg och håglöshet ingår egentligen i ett vanligt liv? Och hur vet man om nedstämdheten man känner kanske är en depression som behöver behandlas?
Gäst är psykiater Ulla-Karin Nyberg.
Du, Ulla-Karin, finns det människor som kan vara helt säkra på att de aldrig kommer att bli deprimerade?
Nej, det finns det faktiskt inte. Det är ju en folksjukdom och vem som helst kan drabbas. Det är demokratiskt på det sättet.
På Vårdguiden 1177 så står det så här om depression. Om du känner dig mycket nedstämd under mer än 2 veckor och även har tappat lusten till sånt som du brukar tycka om att göra, kan du ha fått en depression. Vad tycker du om den här beskrivningen?
Men jag tycker den är bra. Alla förstår väl att det inte är någon exakt och objektiv vetenskap som ligger bakom, men att man har en riktlinje så att man kan vara observant på sig själv och inte normalisera allting som händer, utan har det gått 2 veckor och jag mår väldigt dåligt, att det lönar sig att söka hjälp.
Mm. Men vilken är den största skillnaden mellan nedstämdhet och depression?
När jag ska beskriva det för mina patienter brukar jag säga att depressionen, den är mer statisk. Man mår som man gör oavsett om man gör roliga saker. Oavsett om man träffar någon man tycker om, försöker träna, äter gott, går på operan eller vad man nu uppskattar, så har man den här tunga grå filten på sina axlar. Medan sorg och andra reaktioner på livshändelser är lite mer dynamisk. Man kan göra något roligt och då känner man sig bättre och sen kommer det tillbaka och så där håller det på. Det är bland annat därför man kallar sorgen för randig, därför att den växlar mellan olika sinnesstämningar.
Mm. Men kan det också finnas en poäng med att fråga sig om man mår oproportionerligt dåligt? För om någon har gått bort eller man precis har förlorat jobbet, då blir man ju ledsen.
Ja, det där tycker jag är så viktigt, att vara observant på sig själv, begriplig för sig själv. Man vet ju rätt mycket om hur man brukar reagera när livet skaver. Men om man då reagerar på ett helt annat sätt, inte känner igen sig själv, beter sig på ett sätt som man inte är van vid, då tycker jag det är mycket bättre att söka hjälp i tid.
Men om man kan ju vara jättenedstämd om något sorgligt har hänt. Hur länge ska man stå ut med det då?
Ja, det beror lite på omständigheter. Det beror också på vilket stöd man har omkring sig. Sorg är ju inget sjukdomstillstånd. Det ingår ju inte i depressionsdiagnostiken. Men också den som sörjer brukar känna igen sig själv och kan vara observant på när förändring inträder som man inte riktigt kan hantera. Vi undersökte 700 föräldrar som förlorade ett barn i självmord. Och då såg man att 2 till 5 år efter händelsen var det ungefär 25% som hade en medelsvår till svår depression. Betydligt fler än i en kontrollgrupp. Så att en sorg kan ju också leda in i depression.
Mm.
Och om man då normaliserar det och tänker att det är inte mer än rätt att jag mår så här, eller det är inte alls konstigt att jag mår så här, då riskerar man ju att missa behandlingsbara tillstånd.
Mm, men det är ändå jättesvårt att förstå allt sånt här själv. Ja.
Ja, det är därför man ska söka hjälp tycker jag. Det är därför man ska prata med någon i vården. Därför att det är vår uppgift att ställa diagnos. Det är inte den eventuellt sjukes uppgift. Man kan inte förvänta sig det. Hellre söka en gång för mycket än en gång för lite.
Men män och kvinnor, hur skiljer sig symptomen åt där när det handlar om depression?
Det skiljer sig åt ganska mycket. I början av 80-talet så gjorde man en stor studie på Gotland och där tog man fram de här skillnaderna som var betydligt större än vad forskarna hade förväntat sig. Men till exempel, det är ganska vanligt att de fortsätter att gå till jobbet, att de fortsätter att prestera och döljer sina symptom under ytan. Och det är ganska vanligt att man tar hand om symptomen på egen hand, till exempel via alkohol och substanser. Och det är ganska vanligt att man blir irritabel, aggressiv, beter sig på ett otrevligt sätt. Och det är inte alls säkert att det väcker omsorg och omtanke i omgivningen eller att någon ens tänker att den här personen kanske är deprimerad. Män söker mer sällan och söker inte av adekvata skäl. De söker kanske inte och säger jag är så nedstämd, jag är så ledsen, jag känner sån hopplöshet. Jag tänker att livet inte är värt att leva, utan de säger jag har ont i ryggen eller jag har svårt att koncentrera mig. Alltså man pratar om det som är mer objektivt och lättare att formulera sig kring.
Då måste du vara jättealert.
Ja, då måste man vara alert. Och det där, just den här förändringen blir så viktig, att närstående också är uppmärksamma på om en man är förändrad på ett sätt som inger oro eller som man inte känner igen. Då ska man prata om det.
Den vanligaste formen av depression kallas egentlig depression, och det är den vi ska prata om idag. Och egentlig depression brukar delas upp i tre svårighetsgrader. Lätt, medelsvår och svår. Om vi börjar med lätt depression, vad utmärker den?
Ja, då känner man sig kanske nedstämd, tung. Man har lite brist på energi, det är trögt att ta sig för med saker. Man kan gå till jobbet, man kan plugga, men man får använda mer av sin pliktkänsla och disciplin. Saker går inte av sig självt som det brukar göra.
Man måste tvinga sig.
Ja.
Och medelsvår depression, hur ser den ut?
Ja, då blir de här besvären tydligare och mycket svårare att hantera. Det blir svårare eller kanske till och med omöjligt att koncentrera sig eller